Det här är P1, Sveriges Radio.
Jag har läst att du älskar riktigt obekväma sociala situationer.
Så det är det som ska hända här?
Jag funderar på det.
Okej, okay, spännande.
Vad är det du älskar?
See what you got.
Vad är det du älskar med de situationerna?
Nej, men jag fick på grund av våra, att vi blev liksom populära i hela världen, så uppstod det så mycket konstiga situationer i det sammanhanget. Eller också redan innan man åkte på turné och träffade människor som var annorlunda än en själv och så vidare. Mm. Och då tänker jag att det berikar mitt liv. Alltså det finns två inställningar att ha om det. Tänka så här, gud nu blir det pinsamt, jag vill härifrån. Men jag tycker magin finns när man står emot att det är pinsamt, man vill därifrån och vänta lite till och se vad som händer. Då tycker jag att det är de riktigt spännande sakerna i livet händer. Och det finns något litet rus där tycker jag. Mm. Att det är, här borde jag inte vara, jag borde inte prata med de här personerna. Livet känns större helt enkelt, tror jag.
Låter lite som det som brukar hända i söndagsintervjun i P1.
Ah, okay, ja.
Ja. Ska vi dra igång?
Det kan vi göra.
Han är rockstjärnan som under namnet Howlin' Pelle kallats världens bästa frontfigur i världens bästa liveband. En energisk urkraft med självklarhet och attityd på scen, men med betydligt lugnare temperament utanför. Tillsammans med barndomskompisarna från Fagersta har Pelle Almqvist och The Hives mer eller mindre kört på i samma stil i 3 decennier. Ända sedan det internationella genombrottet med låtar som Walk Idiot Walk och Hate to Say I Told You So. Nu väntar en ny världsturné som efter ett halvår avslutas i Stockholm i december. Och så kommer det ett nytt album i augusti. Hur är det att gå från adrenalinkicken på scen till en grå vardag? Varför kände han sig alltid motvalls under uppväxten? Och vad hade The Hives varit idag utan tambourinhärvan, där bandet blev skyldigt flera svenska artister totalt 10-tals miljoner kronor?
Men du, jag har också hört att du, att ikoniska Clash-sångaren Joe Strummer har gått fram till dig och sagt tack för att du räddade rock'n'rollen.
Ja, det stämmer faktiskt. Det var ju många kompisar som blev avundsjuka på det. men precis så gick det till faktiskt. Jag var på en konsert i New York och han var också där, och då gick han liksom rakt fram till mig och sa det. Och det var ju såklart otroligt hedrande och fint liksom. Mm.
Vad menar du med det?
Jag tror att det inte hade varit liksom rock i, som var populär på länge. När vi slog igenom. Eller så var det bara att han tyckte att vår musik var så bra så att det fanns några år kvar på rocken eller någonting. Men jag uppfattade det som att det var i kontexten av att vi hade gjort det populärt igen. Mm. Liksom.
Det är ju helt otroligt, ju, den ikonen. Men du låter nästan lite så blasé när du berättade.
Jag har ju levt med det i 20 år, så att jag har vant mig, men jag är absolut inte blasé kring det. Det här är bara min falska svenska blygsamhet.
Okej, okay. från Fagersta.
Ja, exakt. Ja, Jante. Nej, egentligen tycker jag att det är helt fantastiskt förstås. Mm.
The Hive ska ut på världsturné.
Mm, igen.
Världens bästa liveband är ju en titel som ni har prenumererat på sedan tidigt 00-tal. Mm. Hur blir man världens bästa liveband?
Ja, jag tror man måste skjuta över målet. När andra tror det är bra så måste man träna lite till och anstränga sig lite till. Och verkligen vilja det liksom, att det finns någon, både piska och morot tror jag, mest piska har vi jobbat med.
Ja.
Att man efter varje konsert så har vi liksom skällt ut varandra för det som inte var bra. Så. Tills vi tycker att det liksom är bra. Sen, men det är också någonting med att öva mycket med någonting, att sen blir det helt plötsligt så blir det lätt. Och det känns som nedförsbacke och medvind. Mm. Och det är en otrolig känsla att jag, om jag nu utgår från att det här är sant, att jag är bra på någonting, så är jag väl bra på det.
På?
Enligt andra. Att vara någon slags rockfrontman. Liksom.
Ja, världens bästa frontfigur är också, ja, ett epitet. Det.
Ja. Mm. Om jag då ska säga något om hur jag var världens bästa, så är det när det väl kommer dit att man är världens bästa och att det liksom är lite lätt, att det känns som att det är medvind. Något som tidigare har varit svårt att få till. Är en otroligt härlig känsla som jag unnar alla. att någon gång i livet förtjäna att de är bra på någonting.
Just det. Alla. Men ni har ju haft den där attityden också redan från början. Alltså, vi är världens bästa rockband.
Ja, just det.
Är det liksom någonting som du har sagt sådana saker. Har du känt att det verkligen är så? Eller är det en attitydsfråga att det är ett sätt att liksom boosta upp sig,
alltså,
själv?
När vi är i full fart liksom under en konsert och så känner jag nog det. Och jag tror att det är därför jag börjar säga det. Att så här, hör ni hur det låter? Och jag tycker det är liksom i stridens sätta. Mm. Och det tror jag inbillar mig att det är en viktig ingrediens. Jag tror inte att jag kan göra det där, fejka det. Eller som gå upp på scen, om jag inte tyckte om att göra det, så skulle jag väl A, inte göra det så mycket som jag gör det, och därför inte bli så bra. Eller B, alltså, jag tror inte man skulle köpa det. Eller liksom, jag tror inte det blir lika bra om man...
Du sa att du kunde känna att du är världsbäst eller ni är världsbäst där, när ni är på scenen.
Mm.
Kan du beskriva den känslan? Hur det känns?
Det känns som att flyga lite grann. Att det är någon typ av flow-tillstånd eller rus ungefär. Som jag tror är det som gör att man blir beroende av det och fortsätter.
Mm.
Att Rolling Stones är ute på turné nu har ju inte mycket med att de behöver betala av på båten eller liksom. Utan det är för att det är en känsla man kan bli beroende av.
Mm.
Och ja, men det är liksom ovärderligt, den känslan. Det var lite det jag menar med att jag unnar alla att känna att de är bra på något någon gång, för att det är en, det löste mycket i mig. Jag var aldrig bra på någonting när jag växte upp, eller inte exceptionellt bra på något liksom. Ointresserad av idrott i en stad där man skulle vara intresserad av idrott och så vidare. Det fanns inte så mycket sådär som passade mig. Så för mig var det en ganska stor grej att hitta något som jag var bra på.
Just det.
Och det löste lite. Jag var en obstinat unge, tror jag.
Vi ska komma till det lite senare, men okay, lite nyfiken på det där. Det är ett stort kliv att det du beskriver, det som händer framför på scenen där du står framför kanske ibland 50 000 människor och kontrollerar hela publikhavet, upplever det ruset, det som att flyga till att kliva av scenen, och nu sitter du mitt emot mig. Det känns som att du har en helt annan energi här. Mm, det är liksom den gråa vardagen på något sätt.
Ja, nej, jag ska inte säga att det har något med grå vardag att göra, men man måste ju spara det till scenen. Jag tror att många blir förvånade om de träffar mig att jag inte är precis likadant som jag är på scen, men att jag inte liksom går runt på ICA och sparkar om kullhyllor och skriker folk i ansiktet och sådär. Men det handlar väl bara om att jag är liksom rumsren ungefär.
Just det, du har känslan finns där eller?
Ja, absolut. Jag vet ju att jag har den i bakfickan och kan ta fram den när jag vill, men, och därför är det kul att inte ta fram den. En samurai drar bara sitt svärd om han ska dra blod.
Men... Är det aldrig ett problem att glida mellan de två ytterligheterna, så att säga?
Så mycket som vi turnerar så längtar man ju lite grann efter något annat ibland. Och när man har gjort det ett tag så längtar man efter att turnera igen. Så att det finns väl ett växelbruk som, ja, man inte alltid får till balansen på kanske. Men, ja, men jag förstår vad du menar lite grann. Att det finns ju en övergångsfas där många kanske tar till missbruk eller vad det nu är, piller för att komma ner eller sådär från det där ruset. Men
det är inte så vanligt.
Nej, precis, det är något så vanligt. Men jag tror att för mig så är jag så utmattad av att göra det. Så det finns inte ett sånt stort festsug direkt efter man går av scen.
Mm. Du, om man tittar på rockmusiken idag och vilka som är de största banden som säljer ut de stora arenorna, så är det ju, det är något av en nostalgifest. Ni är snart 50 år och då är ni ändå rena ungdomarna i sammanhanget. Vad tänker du om det?
Jag tycker inte det där är nostalgi. Nostalgi är en annan känsla. att gå och se AC/DC handlar om hur det känns i stunden. Det handlar inte om när de låtarna kom ut. Då skulle inte folk göra det. Alltså, min bevisföring kanske består i att många som går på den där konserten var inte ens födda när låtarna kom ut. Alltså är det inte nostalgi. Mm. Det handlar om att det där är en känsla. För mig spelar det ingen roll om det är Little Richard eller Viagra Boys. De musiken är liksom gjord med 70 års mellanrum. Men känns likadana för mig. Så för mig är det inte nostalgi. Det är väl, däremot så skulle jag säga att det har någonting med musikbranschen att göra. Att det inte finns... Av naturliga skäl så har en artist som har haft en stor marknadsföringsbudget i 40 år en lättare chans att sälja ut en stadion än en artist som, nu för tiden finns det ju inga marknadsföringsbudget eller inga pengar eller liksom på det sättet i musikbranschen förrän man kommer upp på de där de större ställena.
Just det. Gäller det er också att ni har ett försprång med era 30 år bakom er?
Ja, och att vi slog igenom när musik i de sista, liksom romarrikets fall av musikbranschen. De sista stora budgeterna fanns innan det totalt kollapsade. Och någonstans visste ju vi att det snart skulle kollapsa för vi var yngre än vårt skivbolag och visste vad det betyder när man gör en CD-skiva betyder att du gör ett och nollor av musiken och då är den oändligt kopierbar och det kommer du inte stoppa oavsett. Liksom, det kommer vara svårt att sälja fysisk produkt i framtiden. Och då tog vi väldigt stora förskott och de använde ju för att liksom... Ja, och då finns det där kvar i liksom det allmänna medvetna, antar jag. Eller att man, jag tror det är såklart ett försprång att ha haft dem liksom.
Just det. The Hives är väl ett av de band som skrev det allra sista stora, riktigt stora kontraktet med riktigt stora förskottet. Ja. Du Pelle Almqvist, jag skulle vilja backa bandet till Fagersta tidigt 90-tal. Ni sex killar i 14-15 års åldern som står i en källare hela nätterna och spelar punkrock. Det är äggkartonger på väggarna för att dämpa ljudet så gott det går. Och på våningen ovanför så ligger en av bandmedlemmarnas föräldrar och sover med hörselkåpor på sig.
Mm, det är stöttande föräldrar.
Kan du ta med mig till den där källaren? Hur var känslan där? Vad hände där?
Det var ett väldigt tillåtande hem och det var därför vi, bevisligen, det var därför vi repade där. Eller repa kallar du, eller vi övade väl och försökte lista ut vad det var vi ville. Det var mycket, nästan filosofiska diskussioner om vad tyckte vi var viktigt och vad vi inte tyckte var viktigt. Så här. Och vad får vi göra och vad får vi inte göra. Och det där trumpkompet är inte balt och det där är det. Men det var en väldigt tillåtande familj i alla fall. Bland annat hade dottern i familjen ritat en häst på väggen för att demonstrera hur stor hon ville att hennes häst skulle vara som hon ville ha. Så det var en stor häst ritad på väggen, kommer jag ihåg, och sen så fick vi liksom föra oväsen. De vägrade erkänna att det var något jobbigt med att vi höll på med det där, hur mycket vi än frågade. Och så spelade vi lite några timmar och sen åkte vi och badade en sjö, sen åkte vi tillbaka och spelade några timmar och sen åt vi liksom en hel limpa rostmackor och sen spelade vi och så badade vi och så höll vi på så där. Tills vi tyckte, mest för att det var någon slags experimenterande med ljud eller något liknande. Jag minns att vi hade en grej vi gjorde som var, och det här kan ni testa hemma. Alla tar varsitt ackord som är olika och sen spelar man det i 5-10 minuter. Och sen byter alla till ett ackord som är samma ackord. Och då får man en enorm rus. Alltså det var nästan som att droga sig själv med ljud. Mycket sådana experiment höll vi på med. Det är väl helt enkelt att vänja sig vid disharmoni och sen få harmoni. Att man justerar liksom ens förväntningar. Sånt höll vi på med, men mest var att vi badade och spelade musik och pratade om musik och pratade om hur vi tyckte att ett rockband ska vara egentligen.
Mm, allting kretsade kring det, eller musiken?
Ja, det gjorde det. Mm. Och bada och glass. Men liksom mest handlade det om musik.
Just det. Du, jag lyssnade ju på ditt sommar som du höll för många år sedan. Där beskrev du dig själv som barn, att du var född mot vals. Du berättade
jag pratade om det redan då.
Du var emot allt.
Jag har ju en låt på nya skivan som heter Born a Rebel som handlar lite om det här. Ja, jag var emot allt, tror jag.
Mot att ha strumpor på dig, mot att äta på bestämda tider.
Ja, mot vad man skulle äta, vart man skulle gå.
Och mot skolan.
Mot skolan.
Din bror allt. Säger att du ogillade andra människor också.
Nej, ogillade allt, skulle man kunna säga. Och jag undrar om det är liksom... Jag funderar mycket på det där, vad det där var. För jag upplever inte riktigt att jag är samma person nu. Att någonting med att bilda bandet, hitta någonting man tyckte man var bra på och på så sätt få kontroll över sitt liv. Jag gillade inte känslan av att andra bestämde, helt enkelt. Och jag undrar nästan, du vet, om man tänker sig det som något evolutionärt, om det finns en fördel med att en population på 1000 människor har en som är extremt motvalls, att det finns någon fördel med det, så är det möjligtvis att jag föddes med den genen då.
Är det så du uppfattar att du är liksom född med det? Att det är din person?
Ja, bara jag uppfattar det som att, eller i alla fall att det har varit där hela tiden. Mm. Och sen lyckades jag kanalisera det in i rock, och efter det känner jag att jag har råd att vara en ganska liksom välfungerande medborgare.
Mm. För det där draget är ju väldigt klädsamt för en rockstjärna. Men det skulle ju kunna vara problematiskt om man inte blev rockstjärna, så att säga.
Ja, man undrar ju lite hur det har gått annars.
Mm.
Ja, men nu känner jag ju väl ganska mycket värme för det. Att så här, att så där var det då. Det är inte riktigt så nu, och det är ganska skönt. Men det är ju... Det var ju väldigt jobbigt då. Det kostar mycket att vara en rebell. Det kan ju vara lätt att romantisera och sådär.
Just det. Vad kostade det?
Ja, man känner sig liksom utanför hela tiden. Man känner sig ensam och arg.
Mm. Ömmar du för den där pojken idag, eller, när du tänker på honom?
Ja, men det gör jag väl. Jag tänker väl mest att det där ordnade sig och det var bra.
Mm.
Jag har skämtat om att det fanns en... Alltså det finns en lätt liksom... school shooter aura över det där mentala tillståndet.
Oj, det var grovt.
Ja, det är ju ett skämt. Men det är...
Men det var så
mycket... Jag vill en promille av en, liksom, att det finns ett utanförskap.
Mm.
Jag ska inte säga att jag förstår något av det där, men jag anar de mekanismer.
Vad var det du kände dig utanförskapet mot, så att säga?
Allt man skulle göra, man liksom, det var ju en bruksort, men då det innebär ju vissa saker. Jag upplevde det snävt. Andra kanske inte gör det. Andra kanske tycker att, ja, jag upplevde att min bror är lite grann född med allt han behövde och ville ha 10 meter från tomten, att han alltid passat där och trivts där, och jag har aldrig gjort det, eller liksom. Om man skulle spela, välja mellan... Valen var antingen kan du spela hockey eller bandy ungefär. Jag vill inte spela någon av dem.
Mm.
Och då fanns det inte så mycket utrymme kvar innan musiken dök upp kanske.
Hur hittade du musiken där i Fagersta? Som jag har förstått det så finns det väldigt många pizzerier men inte en enda musikaffär.
Nej, precis. Jag tror att på den tiden fanns det en kombinerad musik- och skateboardaffär. Och det var ju allt man tyckte var häftigt. Men det fanns faktiskt väldigt mycket musik där. Det fanns liksom en eldsjäl som var äldre än oss som bokade alla, man kan säga att han bokade alla band som skulle bli liksom legender till våran lilla stad. Amerikanska band och liksom Radiohead och Green Day spelade där innan de blev kända namn. Men framförallt extremt många stora band i liksom underground musikkretsar, extrem metal och sådär. Sepultura, ett stort band från Brasilien som spelade där. Och de banden spelade kanske inte i Stockholm och Göteborg och Malmö, utan de spelade bara i Fagersta.
Mm.
Så det var nog extremt viktigt. Och det var, vi visste att det fanns. Så att det var väl lite grann nästan som att vi åkte ner till Folkets Park, för att där var, då det var, lite, var fem amerikaner där. Ska vi se hur de är? Så cyklade vi liksom dit och så tittade vi på de amerikanerna, och sen kanske vi gick på konserten och så tyckte vi de var häftiga liksom.
Mm.
Och kanske mer än musiken, det var så mycket hardcore punk och sådär, det gillade vi väl, men våran idé var väl ungefär att vi skulle spela 50-tals rock'n'roll, men att konserten skulle kännas som en hardcore punk spelning, att folk stage divar och, men vet, man kunde liksom snöa in på detaljer som hur de hoppade och hur de bar sin utrustning och såna grejer, alltså bara att en amerikan har ett annat kroppsspråk än en svensk och sådär.
Men för det är där och då ni formar The Hives.
Mm, precis.
Vad hände då med den där pojken du beskrev, den här arga som var mot allt och kände sig
ensam? Tror att jag hittade väl en plats och jag blev distraherad helt enkelt.
Mm.
Det var något annat att göra. Någonting att fokusera all min missriktade energi på, och det var det. Och då Ja, det kanske var som att hitta hem eller någonting, lite grann. Mm.
Men det är inte helt vanligt att hitta hem genom att bli rockstjärna.
Ja, det här var ju absolut inte att jag blev rockstjärna. Det jag hittade hem i var ju att spela musik med mina kompisar. Det fanns ju ingen idé om att det skulle funka. Rockstjärna behöver ju andra människor. Det här handlade ju bara om att vi ville spela musik. Mm. Våran idé om framgång var att göra en vinylskiva och kanske en spelning i Europa eller åka på Europa-turné. Det var liksom drömmen. För det fanns det band från våran stad som hade gjort, som var liksom några år äldre än oss, som vi såg upp till. No Fun at All och 59 Times Seven heter de. De hade liksom varit på Europa-turné och då kom de hem och berättade om det var, och det var liksom våran dröm. Men det fanns ju inte, det var ju väldigt långt från rockstjärna, för det var ju att man spelade liksom i en källare i ett ockuperat hus i Schweiz och en källare i Spanien för 90 personer. Det var ju våran idé om framgång då. Så att jag tror inte, det handlade inte om rockstjärna. Det är en fråga om volym. Rockstjärna var det långt senare.
Du hittar hem genom musiken, kan man
ja,
säga.
Eller liksom, jag hittar något jag vill göra. Mm. Och som jag tror jag kan bli bra på.
Det är intressant om det där Europa, att det där som hände. För efter gymnasiet så är det ju just genom Europa ni tar er. Ja, lite precis. I taget, uppträder på någon punkscen i Slovenien och lokaler i Tyskland och Frankrike.
Ja, precis.
Får lite så det räcker till bensinpengarna och så fortsätter ni vidare.
Ja.
Vad var planen där?
Jag höll på att plugga för jag skulle bli psykolog under den tiden. Jag skulle göra någonting efter skolan, jag visste inte vad jag ville göra. Jag var egentligen ganska studietrött, men jag kom in på psykolog. Ja, pluggade psykologi. Men sen blev det liksom, det blev inte riktigt fart på bandet, men vi fick chansen att åka på en Europa-turné. Och då minns jag att jag tänkte att så här, ja, jag kan väl bli psykolog sen. Jag kan inte göra den här turnén sen. Vilket betydde att jag hoppade av. Men det fanns ju egentligen inte en plan förutom att så här, åka på en Europa-turné, sen komma hem och skaffa sig ett jobb ett tag. Kanske man fick åka på en till Europa-turné, sen kanske börja plugga igen. Jag tror inte att det fanns en... Eller så vill jag beskriva det nu, men jag tror att det fanns extremt mycket vilja i oss. Men den handlade om att göra det så gott vi kunde. Vi trodde aldrig, alltså våran upplevelse var att all musik vi tyckte om var opopulär. Och inte gick att försörja sig på.
Mm.
Men det var det vi ville göra. Så att vi tänkte nog att så här, men det är väl några år nu där vi inte behöver pengar riktigt. Så därför kändes det väl möjligt att göra i några år innan livet skulle börja på riktigt ungefär. Men att det fanns någon rockstjärnambition,
den hade inte fötts än.
Nej, det var mer att vi blev det. Mm. Vi blev rockstjärnor utan egentligen försöka. Och kanske på grund av att vi inte försökte. Det finns så extremt mycket band man vet om som liksom, deras mål att bli rockstjärna, då funkar det nästan aldrig. För att man kan inte, det är för lång väg för att fokusera på resultat, tror jag. Man måste vara intresserad av
vägen.
Vägen, exakt.
Mm. Hur minns du att vara på de där vägarna runt i Europa?
Jag minns det som otroligt spännande liksom. Att möta andra kulturer och att det var en väldigt härlig känsla av att ha ett band, liksom ett gäng som tillsammans gjorde någonting som vi trodde på. Och åka runt och spela och liksom och få se Europa kanske ganska mycket också.
Just det, för ni passade på att gå på Louvren och...
Ja, alla sådana där grejer.
Turister.
Gå runt med en baguette under dem. Vi gjorde ju nästan som en parodi på alla länder när vi kom dit. Så här. Och nu i Spanien, vad gör man då? Ska liksom äta de här grejerna och se de här sakerna och sådär. Och det var ju som en... Att gå till sjöss eller någonting. Mm. Liksom.
Det är intressant också att tänka, för att ni alltid ända sedan från början varit större utomlands än i Sverige.
Ja. Det där, vi visste ju att det var så vi var tvungna att göra. I Sverige på den tiden var det väldigt stark så här, gatekeeping-kultur. Att om inte Expressen fredag skrev att ditt band var bra, så fick du liksom inga konserter egentligen.
Mm.
Utan, så att det var liksom 2-3 personer man skulle behöva övertyga. Och det var vi ett inte intresserade av, och 2 trodde inte det skulle funka. Vi trodde de gillade andra saker helt enkelt. Och i Tyskland och liksom Europa så kändes det mer som att vi kom från ingenstans. Medan om man skulle liksom skicka sin skiva till Expressen, så tänkte de bara, här är några fjanta från Fagersta. Fagersta är ett ocoolt ställe. Göteborg var coolt på den tiden. Och då så kom vi på, ja, men om vi spelar i Tyskland så är det liksom, då Då kan vi ett, vi kan spela varje dag där. Det finns så många städer och så mycket människor. Vi kan spela varje dag. Medan i Sverige kunde vi bara spela liksom på helgerna. Så att vi åkte direkt egentligen. Vi hoppade över Sverige lite grann. Mm. För att vi inte trodde att folk skulle bry sig. Och för att det inte riktigt räcker. Alltså det är... Vi tänkte ju att vi spelade ganska extrem musik. Och då behöver man 3 fans i varje land. Mer än många fans i ett land.
Just
det är ganska kul. Vi har liksom jämfört oss med Kent ofta. Att det för ganska länge sedan då så upplevde jag så här, men vi sålde lika mycket skivor som Kent, kommer jag ihåg, vid något tillfälle. Och sen sålde vi ju mer, men när vi sålde lika mycket skivor som Kent, tänkte jag så här, men de, vad föredrar man? Då är det som man säger, man är på samma nivå, men alla deras fans i ett land, så de gör bara 3 konserter. Mm. Medan vi åkte runt och liksom spelade för några i varje land i 1,5 år. Men jag tror att jag föredrar att spela för några varje land 1,5 år.
Just det. Sen, det är också utomlands det händer. Vad man kallar det för ett genombrott eller, i Storbritannien i början på 00-talet.
Ja.
Gick det att förstå för, eller var det för er en långsammare process än för oss som såg det utifrån?
Absolut en långsammare process för oss. För oss var det att vi turnerade 2 år och det gladvis blev lite större hela tiden. Och sen dök den här liksom, vad man kan kalla mainstream-succén i England upp. Och då förhöll vi oss extremt liksom nästan lite cyniskt till det, tror jag. Att det var så här, men nu blir vi poppis i England. Nu kommer vi vara stora i 1,5 till 2 år ungefär. Och det som är bra med det är att när vi fortsätter turnera efter det kommer det vara mer folk på spelningarna. För då kommer några av dem vara kvar. Men de som liksom bara gillar det för att det är hett just nu kommer liksom tröttna. Men det är en bra grej, så vi liksom... Vi kör på det här då. Men att vi var extremt oimponerade av alla typer av liksom, vi spelade i tv och vi spelade på ett program som heter Jules Holland, kommer jag ihåg, och han som är liksom host där som heter Jules Holland nämnde oss när han skulle sammanfatta 30 år av sitt program som att han tyckte det var fascinerande att vi var så oimponerade av, du vet, det var kanske vi och David Bowie och vi tyckte liksom inte det var häftigt ungefär.
Mm.
Och att han tyckte det var fascinerande att så här, vad är det här för typ liksom? Vilka tror de att de är? Och det trodde vi kanske att vi var. Men det var nog mer att vi tänkte så här, ja, ni älskar inte oss på riktigt. Det var ett självförsvar i någon mån.
Men det är lite intressant att när du beskriver sådär att de är imponerade av er, men ni verkar helt blasé inför dem. Och så ser det ut också ut när ni är med i David Letterman eller Jay Leno.
Ja, ja.
Samma sak. Mm. Är det, för sen säger du samtidigt att fast där bakom var ni ändå lite imponerade. Det var liksom
det var ju kul, men vi tyckte ju att det är så många dåliga artister som spelar på Letterman, så det är väl bara bra att vi får göra det också. Liksom. Att man hela tiden har någon utifrån blick på det.
Ja, men för du säger 2 saker. Å ena sidan säger du att ni kände så, å andra sidan säger du att det var ett skal liksom, för att skydda er.
Nej, men jag undrade, det var något jag kom på nu under intervjun, att så där var det där kanske lite självförsvar, att så här, you can't fire me because I quit. För vi tänkte ju att det var en tillfällig framgång, att det här är en hype som kommer gå över.
Mm.
För det hade ju hänt många band att de var så här, de hade en grej som tuffade på. Men på grund av enorm plötslig succé så blev de sen stendöda direkt efter. Så man hade ju i och med att vi ville fortsätta hålla på, så är det farligt att bli liksom överexponerad på ett sätt, tror jag vi tänkte på. Men de där grejerna, det är ju, alltså lätt, men allt det där, det är ju bara människor som tar på sig byxorna ett ben och taget också. Jag tror inte det går att göra bra om man går runt och är för imponerad hela tiden.
Ja, just det. Men ni är ju fortfarande väldigt stora, men sådär som det var då, de där åren, när ni var ju liksom världens coolaste band.
Var, vet jag inte vad du får ifrån.
Ja, är det så? För det, jag tänker liksom att ändå på din...
Jag tror medialt så skrevs det ju mer om oss, det fanns också mer musikpress på den tiden, så det skrevs mer om musik totalt sett. Men vi var ju verkligen precis överallt medialt, men vi spelar ju mycket större konserter nu än vad vi gjorde då. Vi ska ju spela våra största konserter någonsin i höst liksom, på den här nya skivan som då är 20 år senare. Men det är ju ett mindre nyhetsvärde än vad det var 2002.
Just det.
Och därför är det medialt mindre uppmärksammat. Men det finns ju för- och nackdelar med det också.
Hur påverkas man av att vara så ung, eller att i så ung ålder liksom kastas in i den här... Som jag tänker mig som en slags torktumlare av kickar och det är applåder och det är stora publikhav. Mycket, mycket pengar.
Mm. Olika för olika människor, tror jag. Olika för olika bandmedlemmar. Så jag kan väl bara svara för mig själv, men egentligen är det mest kul. Alltså jag, men man blir nog lite beroende av kickar på något sätt. Det tror jag att man blir, och det är väl därför inga rockband slutar. Alltså att man är lite beroende av den känslan av att, ja, jag vet inte, vad är den känslan då? Någon slags kombination av high on life och känna sig relevant eller vad det nu är. Jag vet inte. Att det är en mäktig känsla man vill uppleva igen och igen och igen och igen. Och det, så har det nog blivit, att jag inte riktigt vill sluta. Och sen tror jag att jag har så svårt att veta vem jag skulle varit annars, i och med att det här är ju liksom min verklighet från att jag var 14. Även om det inte fanns framgång i början, så var det ju det man var fokuserad på och på med i 7 år innan det blev framgång. Och sen blev det framgång, sen har väl varit framgång liksom egentligen sen dess. Så jag har ju inte liksom en parallell Pelle som blev psykolog och hur hans liv skulle vara. Det är väldigt svårt för mig att veta.
Låter som det där beroendeframkallande med kickarna, det låter som att det skulle kunna vara destruktivt.
Jo, men det finns väl jättemånga exempel på människor som inte har klarat sig bra i den situationen. Och också att man har, om man liksom låter sitt bekräftelsebehov svälla utav alla gränser och man kanske blir livrädd för att det ska gå sämre och sådär. Och det tror jag det var extremt viktigt, att det inte var soloartist, att vi var ett band som hade känt varandra hela livet, så att man kunde både bromsa varandras excesser lite grann, och också att framgången skulle göra en till en helt annan människa blev då extremt pinsamt. Mm. I och med att alla det är liksom dina gamla skolkompisar var med dig hela tiden och tittade på dig när du försökte då bli lite ball eller någonting. Så det finns väl för- och nackdelar med den liksom lite så här bruksmentaliteten, tror jag.
Är det något annat?
Eller? Vi fick få ett stort ego tillsammans, men inte individuellt, tror jag. Det var nog våran idé, att så här, bandet ska ha ett stort ego, men vi ska inte ha det.
Just det. Men att vara rockstjärna handlar inte bara om turnerandet och resandet. Det handlar ju också om ansvar för väldigt mycket pengar, som det blev i ert fall. Mm. Och Hives är ju inblandat i en av de, eller den kanske största juridiska och ekonomiska härvan i svensk musikhistoria.
Var inblandad
i den största musikhärvan i Sverige. Jag skulle prata lite om den.
Ja, det skulle inte jag.
Nej.
Men försök då.
Mm. Jag ska bara berätta grunden då. Grunden är att ni egentligen har spenderat väldigt mycket mer pengar än vad ni hade.
Nej, det där vet vi inte.
Får jag berätta klart först då, så får du korrigera om du tycker att det är fel.
Jag korrigerar ju redan, för okay. Redan ute och, du har läst den här boken och tror han har rätt eller någonting.
Ja, bland annat. Jag läst det mesta som har skrivits om det. Men jag försöker bara ge en bakgrund, är ju att ni har konsumerat för pengar som ni egentligen inte hade, och de som har skött er ekonomi har fört pengar mellan olika artister, så att det har blivit så att ni har lånat pengar av Cardigans till exempel, och flera miljoner. Pengar som ni blir skyldiga att återbetala. Och med alla rättegångskostnader, det är ju många turer här, jag försöker bara sammanfatta det lite, så blir det upp mot 30 miljoner kronor som ni ska betala tillbaka till Cardians. Är det en rimlig...
Nej, jag kan så här, pengarna flyttades också vidare från våra konton. Och polisen utredde aldrig brotten, för de sa att de här människorna är tidigare ostraffade, så det blir ett extremt stort utredningsarbete för väldigt lite straff. Trots att alla artister nästan utan Cardigans polisanmälde det här förfarandet att pengar flyttades mellan artister och vidare och vidare och vidare och vidare. Och varför gör man det? Man vill dölja vart pengarna till slut tar vägen. För att ingen kan se nästa led i kontorna. Och det reddes aldrig ut. Men det stämmer att vi fick betala Cardigans 30 miljoner.
Just det.
Eller vi fick väl betala alla artister ur den där härvan, för att vi var de som tjänade pengar fortfarande.
Just det, och ni förlorar ju alla juridiska instanser när det gäller de här stämningarna. Så rent juridiskt så är det ju så. Så är det ju fastlaget liksom att ni skulle betala tillbaka de här pengarna. Vad väcker det där för känslor i dig då?
Negativa känslor. Jag upplever att det är liksom ett rättshaveri ungefär. Att det, och att när man var i domstolen så upplever man ju inte att det handlar om att reda ut vad som egentligen har hänt, utan det handlar om att om egentligen om något annat, att jag tror att man, det är i någon mån ett svek att man lär ut i skolan att domstol handlar om rättvisa, när det egentligen handlar om att det är den sista instansen mellan människor som inte kan komma överens och att göra sig av med de människorna. Att det egentligen inte handlar så mycket om att reda ut någonting. Att det handlar om att med väldigt begränsad utredning, begränsat ta reda, inte ta reda på så mycket, men bara avgöra ungefär. För att städa konflikter i samhället. Men ja, det väcker väl mest negativa känslor. Det känns skittråkigt och jag vill ju inte prata så jävla mycket om det förstås. Och egentligen tror jag att liksom,
får jag fråga varför vill du inte det? Är det någonting som, är det för att det väcker tråkiga känslor eller för att du vill lägga det bakom dig?
Ja, för
eller?
Att det är också så här en sån tjatig grej att så här, det är det man vill prata om i Sverige när man ska intervjua The Hives ungefär. Eller så här, det är därför vi inte vill prata om det så mycket.
För det är ju så stor, jag menar, tänk att det är en sån stor händelse och det är ju också någonting som påverkar både bilden av The Hives och...
I Sverige,
precis. Måste
för dig.
Det måste ha påverkat dig också.
Ja, påverkar mig väldigt negativt. Det var 10 år av mitt liv som blev extremt tråkiga, som egentligen borde varit väldigt kul.
Mm.
Det är nog det. Jag tror det är en sorg över 10 år som borde varit roliga, som inte var kul.
Mm. Har du liksom accepterat att det här blev det som blev besluten i de här domstolarna och nu är det här över? Eller har du accepterat det? Det låter samtidigt som att du är liksom lite...
Vad menar du? Jag är inte fortfarande... dum i huvudet. Det är klart jag har accepterat att det är så.
Jo, men man kan också acceptera det känslomässigt eller inte. Man kan ju liksom...
Tror du att du hade accepterat det här känslomässigt?
Jag vet inte, jag har inte varit där.
Nej, exakt.
Men det låter inte som du har...
Varför? Jag har ingen plikt att acceptera det känslomässigt.
Nej, verkligen inte. Jag är bara nyfiken.
Ja, jag märker det.
Är det här en sån där socialt obekväm situation?
Som... Vad tycker du?
Nej, jag tycker inte att det är så obekvämt.
Nej,
men jag tycker det ser väldigt
obekvämt. Det har varit mer obekvämt för mig.
Ja, just det. Du sa att du förlorade 10 år.
Ja, det ska jag nog säga. Det är nog mer det som är viktigt. Pengar skiter jag lite i. Vi tjänar nya pengar.
Varför blev det så då, att ni förlorade 10 år?
Det var så extremt mycket negativa känslor att vara i liksom en kafkartad process i 10 år. Och att förstå, att lite grann se bakom gardinen på samhället och se hur det egentligen, liksom, hur sådana här saker egentligen funkar. Och bli besviken egentligen. Att ingen var intresserad av vad som hade hänt egentligen.
Hur påverkades ni som grupp av det? Hur hanterade ni det som grupp, tycker du?
Ja, negativt såklart.
Mm. Jag försöker bara liksom hitta...
Fy fan vad tråkigt det blev.
Är det så?
Ja, eller du tycker det är kul?
Nej, det är inte kul. Men
jo,
det
tycker det är ganska
roligt. Nej, jag tycker inte det är kul.
Du är intresserad av det.
Det är inte kul, men så här tänker jag, Pelle. Det är en jättestor händelse
inte för mig.
I Sverige. Det måste ju vara en stor händelse för dig också.
Ja, det var tråkigt, men själva händelsen är inte så stor för mig.
Nej, men som nyhetshändelse är det ju en väldigt stor händelse.
Ja, men ja, det är också... Vad finns det mer för stora nyhetshändelser? Men, Stefan Sauk pratar ut i Stjärnorna på slottet.
Men han är inte intervjuad nu. Yeah.
Nej, men jag säger att det var en stor nyhetshändelse.
Vad tror du att The Hives hade varit om utan den här tamburin?
Samma sak, men med mer pengar. That's it. Mm. Enda skillnaden.
Mm. Ska vi sluta prata om tamburin-skandalen?
Ja, det är du som intervjuar.
Mm. Du, Pelle Almqvist, trots det där och över 10 år utan albumsläpp så är ni ju tillbaka. Förra albumet fick jättefina recensioner, konserterna hyllades precis som de brukar. Hur är det efter så lång tid av de här tuffa åren? Hur var det liksom att komma tillbaka?
Bra.
Känns som en... Ja. Är det något som är annorlunda eller från förra gången?
Gången innan var typ 11 år tidigare, och sen har det varit pandemi och det har varit alla möjliga grejer. Ja, det känns annorlunda i bandet nu. Lättare på något sätt. Mer tydligt. Och det är en ny generation fans som är yngre. En ny generation liksom 15, 16, 17-åringar som är fans. Så att det finns en stor föryngring på konserterna, vilket det är ganska bra för energin. Jag tror det är väldigt nödvändigt om man som rockband ska kunna göra kul konserter. Vi har sett många av våra favoritband liksom få en publik som är äldre och äldre och färre och färre. Och det blir liksom en återvändsgränd. Så att det är väldigt bra att det då finns lite ungt blod på konserterna.
Just det. När man har hållit på så där länge som ni har gjort, 30 år, med så många turnéer, hur mycket av det där blir liksom en slags trygghet för dig, och hur mycket är fortfarande ett äventyr?
Jag vet inte, jag ska svara på det. Det är väl både och, liksom samtidigt. Men trygg, ja, alltså jag tror att det finns liksom människor i vår värld som tycker att liksom en turnébuss är en trygg tillvaro, och allt är tydligt, och man ska göra en tydlig uppgift, och man går upp, liksom man gör det, samma sak varje dag och sådär. Men och det, jag fattar nog den känslan, men för mig handlar det nog mer om äventyret, att se vad som händer om man, alltså jag tror att lite anledning att jag flyttade från Fagersta, jag vill se vad som händer om jag petar på världen på olika sätt. Jag åker ut i världen, så petar jag lite här, vad händer där, petar jag lite här, vad händer där. Mm. Så att för mig är det nog mer ett äventyr.
Just det. Er turné börjar ju nu i juni. Ni ska till Australien, Japan, Nordamerika, genom stora delar av Europa. Vad ser du fram emot mest?
Jag ser fram emot att spela de nya låtarna. Jag ser fram emot äventyret att spela våra största konserter någonsin. Vi har väl aldrig tyckt om liksom arenakonserter så mycket själva. Att vi, ja, för, men sen turnerade vi med Rolling Stones och AC/DC, och de verkade ha kul. Så då har vi nu bestämt att vi ska... Vi var alltid så nöjda med att sälja liksom vad det nu var, 5000 biljetter på 5 minuter. Och flyttade aldrig upp till ett större spelställe. Men nu har vi tänkt att vi ska göra större spelningar. Jag tycker det är kul. Det är roligt att vara ambitiös liksom. Att vi, jag tror att vi var, de under de 11 åren vi inte gjorde en skiva, så var det nog lite liksom, vi gjorde ju samma turnéer och det kom lika mycket folk, men även om det var på en väldigt hög nivå, så är det mer intressant nu att försöka göra något svårt liksom.
Jag tänker på det där sättet ni turnerade på i början, där ni liksom lika mycket turistade som ni liksom var på spelningar. Är det fortfarande så ni turnerar nu när ni ska
göra? Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, vi är väldigt intresserade av se saker och gå på museer och se turistattraktioner och käka maten och prata med lokalbefolkning och allt det där. För att man, jag tror vi skulle kunna göra ett extremt bra reseprogram faktiskt i det här laget.
Mm. Du Pelle Almqvist, jag tänkte att vi skulle bara avrunda, men den där killen som var sådär motvals, som vi pratade om i början, och som du lämnade någon gång efter dig, lämnade bakom dig, vad känner du dig som idag, skulle du säga, istället för den där motvalspersonen?
Ja, en lagom kombination av en internationellt framgångsrik rockstjärna och en välfungerande svensk samhällsmedborgare.
Det gick ju bra till slut, eller?
Det har gått bra under ganska lång tid.
Ja.
Men visst. Det är en solskenshistoria.
Vad sa du?
Det är en solskenshistoria.
Ja. Ja, Pelle Almqvist, ska vi säga så?
Vi kan säga så.
Ja. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin mötte rockstjärnan Pelle Almqvist. Ljudet sköttes av Fredrik Nilsson och producent är Filip Bom. Söndagsintervjun i P1 produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.